Hej och välkomna till Influencer Marketing Talks, Europas ledande podcast inom influencer marketing. Idag är inget vanligt avsnitt av Influencer Marketing Talks utan ett specialavsnitt exklusivt för dig som är partner till Cure Media. Idag är vårt mål att besvara era frågor och funderingar kring hur du ska tackla de marknadsföringsutmaningar och ta vara på de möjligheter som 2023 har med sig. Ett år då många varumärken kommer att påverkas av det globala ekonomiska läget. Tillsammans med mina kollegor här på Cure Media, Emma Lundsten och Christian Melo, så kommer vi nu att besvara era frågor kring det kommande året i relation till influencer marketing och dela med oss av våra egna erfarenheter av 2022, tankar inför 2023, som förhoppningsvis kommer hjälpa dig i ditt fortsatta arbete. Hej och varmt välkomna till poddstudion Emma och Christian.
Tack så mycket.
Kul att vara här, Frida.
Och jag vet att många som lyssnar förmodligen har träffat en eller båda. Men Emma och Christian, jag tänker ändå att vi kör en kort introduktion till vilka ni är och vad ni gör här på Cure Media.
Yes, jag börjar.
Yes.
Emma heter jag och jobbar som Head of Operation och Client Success. Jag ansvarar då för vår operationsavdelning, så jag jobbar med många av våra kunder med strategi, analys och sen framförallt med avdelningen och alla fantastiska campaign managers och stöttar dem i sitt arbete.
Jag heter Christian, tror nog många av er har träffat mig, medgrundare sedan början 2014 och ansvarig idag för Head of New Brand Partnerships. Så de som egentligen försöker sätta upp nya samarbeten och också förklara och utbilda kring kanalen och vilken impact den har i mediamixen.
Toppen! Då tycker jag att vi hoppar in i frågorna som ni har skickat in till oss. Ur ett marknadsföringsperspektiv, vad har ni två sett för övergripande trender under 2022?
Ja, nej men det generellt så känns det som att det har varit ett år av mycket ups and downs. Vi var väldigt optimistiska i början av året. Känslan hos de flesta av våra kunder var att man skulle gasa ordentligt efter pandemin och allt som har varit de senaste åren. Sen så drabbades vi tyvärr av ett krig i Europa, vilket såklart har påverkat mycket, framförallt i hur man planerar, hur långsiktigt man vågar lägga sin strategi, hur man fattar beslut, tänker framåt. Så jag skulle säga att där vi står idag är kanske mer försiktigt än vad vi gick in i året.
Sen tycker jag också nu sista halvåret så har det blivit mycket tillväxt. Fokuset har kanske gått bort lite, att det här är tillväxt oavsett kostnad. Och blir mycket mer fokus på lönsamhet. Hur är det man faktiskt skapar lönsamhet?
Och vad för trender har ni sett utifrån ett influencer marketing perspektiv mer specifikt?
Ja, men på samma spår där som Christian pratar om med fokus lönsamhet så har man kanske lagt mer vikt vid att bygga värde i varumärket. Vi har också jobbat mycket med att positionera kanalen och hjälpa kunder att förstå framförallt vart kanalen ska vara i mixen, där man ser att det blir viktigare och influencers bidrar mer till att stärka preferens än att till exempel driva kortsiktig försäljning här och nu. Jag tror i linje med det så har vi ju sett ett år utav där liksom algoritmer har ändrats, framförallt på Instagram som plattform, och kreativiteten i content har ställts på sin spets. Så du behöver göra någonting kreativt som målgruppen vill se för att nå ut. TikTok är ju helt drivet utav kreativt och underhållande content. Så att det ligger väl också till grund för varför man måste gå bort från det här kortsiktiga pushandet och mer skapa det som målgruppen vill se.
Det har varit ett tufft läge för många marknadsförare och varumärken de senaste åren. Vi har haft pandemi. Det här året är liksom svårare ekonomiskt för många. Emma och Christian, ni som träffar många marknadsförare inom flera olika industrier dagligen, vad är er uppfattning om temperaturen där ute?
Jag skulle säga att det är en del ovisshet såklart. Många är kanske oroliga för vad som kommer hända framåt, hur den här lågkonjunkturen kommer påverka oss, vilket är helt förståeligt såklart. Sen så tycker jag ändå att de flesta vi träffar och pratar med och jobbar med förstår att man kan inte bara liksom lägga sig ner platt och försöka vänta ut det här, utan man måste hantera situationen och på något sätt liksom fortsätta driva sin verksamhet framåt. Men med det sagt ha ett smartare sätt än tidigare, just för att folks plånböcker kommer förmodligen vara lite tunnare. Och då får man tänka till hur man når dem på ett effektivt sätt.
Mm, det är intressant att du säger det, för vi har ett poddavsnitt faktiskt med Global Web Index som är ett undersökningsbolag globalt. Och de pratade i det här avsnittet som kommer den 30 november om hur vi konsumenter beter sig i kris och hur vi funkar både psykologiskt och baserat på tidigare erfarenheter.
Jag tycker också, precis som Emma är inne på det, det är ganska blandat. Jag tycker vissa räknar på något sorts worst case, att inflationen kommer stanna kvar under hela nästa år, att elpriserna ska hålla sig uppe på de nivåerna de är idag, och samtidigt att vi ska få en recession. Jag tror det är någonstans, det finns två sätt att tänka på det. Antingen så är det ju ett worst case scenario och utgå från det, och det kommer liksom färga hela organisationen från management och ner till såklart marknadsteam. Men sen tycker jag också på andra sidan så har det ju de som börjar räkna på det här som en möjlighet att faktiskt ta stora marknadsandelar. Och där finns ju också mycket studier. Man behöver liksom inte uppfinna hjulet själv på vad det som faktiskt funkar under dessa tider. Här finns det ju forskning från 70-talet, 80-talet, 90-talskrisen, 2008-krisen, senast coronakrisen. På vad är det man faktiskt ska göra under dessa scenarier. Och där märker man, jag tycker det är ganska tydligt, hälften gör sin research och kollar vad är det man faktiskt ska göra baserat på forskning. Och hälften försöker uppfinna lite hjulet själva. Så där är mitt tips, det är liksom ta ett steg tillbaks och läs på lite.
Och vi har ju haft ett poddavsnitt tillsammans med Erik Modig som jag tror många känner igen. Som handlade specifikt om det ekonomiska läget och hur man som marknadsförare bör tänka, agera och även argumentera internt baserat på forskning. Vi har även haft vårt Master Meetup-event tillsammans med Jonas Colliander som är associate professor på Stockholm School of Economics. Där han gäster och pratar om forskning kring marknadsföring i kris. Ni har hört båda experterna prata. Hur skulle ni sammanfatta de här samtalen och de råd de har att ge?
Jag tycker att det är väldigt aktuella samtal och framförallt poddavsnittet finns ju tillgängligt för alla att ta del av, vilket vi rekommenderar alla att också göra utifrån det Christian sa. Man kan få med sig väldigt många lärdomar från historien, hur andra brands har agerat tidigare och vad det har gett för effekter. Både Erik och Jonas är ju inne på samma spår där med att det har visat sig historiskt att de som fortsätter hålla en hög aktivitet i sin marknadsföring är de som faktiskt går vinnande ur den här typen av situationer i det långa loppet. Kanske inte i år, men på en 3-5 års sikt så kommer man se att de som vågar fortsätta investera i sin marknadsföring och satsa på sitt varumärke kommer att vara de som går bäst. Något som de också pratar om är det här med att branding blir ännu viktigare i oroliga tider. Och där hör vi lite dialog från varumärken att man tänker annorlunda. Och det är väl ett tecken på att man inte riktigt vågar lita på forskningen. Eller man har krav uppifrån att man behöver driva liksom försäljning här och nu. För om det är så att det visar sig att varumärke är det som är viktigast i en orolig tid, så bör man ju lägga sin effort på att bygga varumärke och brand liking. Men vi hör ändå att man väljer att styra om mot mer performance. Mycket av det Christian pratade om, liksom, våga lita på den forskning och de undersökningar som finns att ta del av och ha det som grund.
Sen vill jag lägga till det där också. Alltså, jag tror någonstans också man ser lite fel på, alltså när man säger performance. Performance är ju väldigt mycket baserat på läsklick. Brand genererar försäljning. Jobbar ni med marketing mix modeling så kommer ni se tydligt. Nu vet att vissa av er gör det och vissa gör inte det. Men jobbar man med marketing mix modeling så kan man också se vad är det för faktiskt värden man skapar av brand. Och i slutändan det alla vill, det är att skapa försäljning på så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Och det är där någonstans man behöver luta sig tillbaka till en marketing mix modeling eller på något sätt följa de premisserna som faktiskt funkar. Ta till exempel Espinette Peter Fields, tillbaka till den här 60% branding, 40% performance. I slutändan ska allt generera försäljning och vinst på sista raden. Det är vad det handlar om. Mm. Sen är det bara olika metoder för att komma dit. Och jag tror performance har blivit överinvesterad. Jag vet att ASOS inte för så länge sedan gick ut och sa att de har investerat 80% i performance, vilket har gjort att de har tappat mot sina konkurrenter och gör ett stort skifte. På andra sidan har man sett Airbnb som har gjort precis det skiftet, gått från mycket budget i performance till brand, vilket har genererat mycket högre omsättning för dem och vinster på sista raden. Tillbaka till liksom vad forskningen visar. Jag tycker de två som vi har träffat har gett mycket bra insikter kring vad forskningen säger. Det var också en stor studie i USA gjort av Frank och Brian Graham, som är två professorer också inom forskning inom samma ämne, som också forskat på tidigare kriser, 70-tal, 80-tal, 90-talskrisen. Och där är också sett, de som bibehåller sin marketing spend och har möjlighet för det, all respekt, alla kommer inte kunna göra det, alla har inte samma kassa, men de bolagen som faktiskt har kassa för det ska absolut bibehålla samma spend. Och kollar man på deras studie, de har kollat 3000 börsbolag, och där ser man i snitt så ökar marknadsandelen för de som bibehåller med 20%, medan de som sänker sin budget tappar 7%. Så det är en 27% i diff i marknadsandelar över en ganska kort period. Kommer inte ihåg exakt, men jag tror det är 3-5 år. Så det visar ju någonstans, om man vågar hålla i sig så blir man vinnare över en ganska kort period. Sen bara en liten anmärkning. Jag tror precis som du sa tidigare, det är tufft för marknadsförare. Jag tror också det där handlar om perspektiv. Du kan se det som tufft eller du kan se det som en möjlighet. Jag tror någonstans man behöver också bygga organisationen att man ser det här som en möjlighet att bli vinnare. För alla kommer vara under samma makroekonomi i närmaste tiden. Så lite perspektiv också på hur man väljer att ha det i organisationen.
Mm. Och som sagt, eftersom att ni har dialog och kontakt med så många marknadsförare, hur, om vi tittar in mot 2023, hur resonerar de inför nästa år?
Ja, men verkligen som vi har pratat om nu, vissa, det är två läger liksom, där vissa drar ordentligt i handbromsen och kanske är mer passiva inför det som kommer, och man vill liksom vänta ut det innan dess att man vågar agera mer. Andra ser det här som en möjlighet att ta extra stor plats, för det finns en större plats att ta när konkurrenterna väljer att backa. Så,
Jag tycker också det är ganska intressant. Jag såg en studie kring corona 2020 där när det kom. Då trodde, kommer inte ihåg exakt, 73, 75, 78% att coronakrisen skulle bli en större ekonomisk kris än 2008-krisen. Vilket visade sig vara helt fel. Men jag tror också, låt oss bara tänka till här, media påverkar oss alla. Vi läser också de stora feta rubrikerna, krisrubrikerna i tidningarna. Men ser man på forskningen, de flesta tror ju någonstans att faktiskt senast i USA i torsdags så såg man någonstans att inflationen är redan på väg ner nu snabbare än beräknat. Och elpriserna, i fredags var det minuspris på elpriserna. Men elpriserna beräknar man också någonstans faktiskt går neråt ganska snabbt början på nästa år. Så ta ett steg tillbaka igen från de här stora feta rubrikerna som finns där ute. Och faktiskt ha ett lite längre perspektiv. Jag tror någonstans när 2020, om man såg att 3 av 4 trodde att det skulle bli en värre kris än 2008, så såg man ganska tydligt att så blev det ju faktiskt inte.
Mm. Hur ser ni själva på marknadsläget? Vilka möjligheter ser ni för 2023?
Ja, men det finns såklart jättestora möjligheter för de som faktiskt vågar lita på forskning och historisk data för hur man kommer att gå stark ur en lågkonjunktur. Och de som då liksom ser möjligheten att ta ett större utrymme och bygga sitt brand och bli liksom den som man föredrar, har såklart väldigt mycket att vinna efter det här året.
Och där finns ju också konkreta exempel. Jag vet att McDonald's, Pizza Hut och Taco Bell är ett ganska klassiskt exempel från 90-talskrisen. vart Donken drog ner sin marketing spend under det året. Och Pizza Hut och Taco Bell behöll sin marketing spend. Och där såg man ganska tydligt att McDonalds stora Donken tappade nästan 30% marknadsandelar. Medan Pizza Hut växte 60% och Taco Bell 40%. Så det finns verkligen stora möjligheter att bli vinnare när konsumenten ändrar sitt beteende under dessa tider och börjar leta efter nya alternativ. Men då gäller det också att vara tillgänglig för att bli ett av de nya alternativen.
Så om man sitter som marknadsförare och lyssnar på det här avsnittet, mer specifikt, vad är era bästa råd för hur man ska tänka kring sin influencer marketing-strategi?
Jag tror det en grej som vi såg väldigt tydligt under pandemin, det var ju att sociala medieanvändandet ökade enormt mycket. För vi hade mindre saker att göra, vi kunde inte spendera tid ute eller träffa vänner. Så man satt istället hemma och scrollade på telefonen. Och någonstans kommer vi förmodligen se samma trend även de kommande månaderna eller kommande året, beroende på hur långsiktigt det här blir. Vi kommer ha mindre pengar att lägga på nöjen och gå på restaurang, resa. Och då vänder vi oss till sociala medier för umgänget. Så att med det sagt så finns det ju verkligen plats här för varumärken att prata med konsumenterna och bygga relation med konsumenterna om man är på kanalen. Jag tror också i det att vi kommer bli mer selektiva med vilka varumärken vi handlar av. Vi kommer inte göra lika mycket spontana köp. Så att det kommer vara viktigt för oss att handla utav varumärken som vi verkligen tycker om och som vi har en relation till. Så de här sakerna gör ju att influencer marketing i vår mening kommer att vara en kanal som kommer stå sig väldigt stark även den kommande tiden framöver. Och därför så finns det ju potential att fortsätta ha en stark närvaro i sin influencer-strategi för att vinna konsumenten.
Sen tror jag, kollar vi över nästa år, så kommer TikTok börja ta en större plats. Jag såg preliminära siffror från USA att TikTok nu har passerat YouTube i tid per dag. Men så ser ju inte marketing spend ut just nu. Det är klart att YouTube har en betydligt större del av vår marketing spend än TikTok. Men TikTok har passerat antal minuter vi spenderar per dag mot varandra. Så jag tror vi kommer se ett stort skifte mot TikTok. Där ser man ju redan några brands är där och kör full gas. Vissa brands är där och liksom touchar lite. Och vissa brands har knappt ett TikTok-konto. Så ser man liksom på, och det är ju ett stort skifte. YouTube har funnits hos oss nu i 10-15 år som marknadsföringskanal. Och TikTok är helt nytt. Det är klart att det finns alltid en rädsla med de här nya plattformarna. Men här finns det otroliga möjligheter. Och vi ser liksom att siffrorna ökar för alla målgrupper. Gen Z, givet. Men nu ser vi också att den äldre generationen är på. Jag vet att Emma, du som har barn, du är ganska mycket på TikTok nu för tiden.
Jag är mycket på TikTok.
Och du kollar väl noll YouTube nu?
Ja, någon. En profil typ. Men väldigt mycket på TikTok. Ja.
Och det blir intressant.
Det är ju att YouTube är ju den plattform som utan tvekan tappar mest till TikTok.
Ja.
En stor del av de här utmaningarna och möjligheterna vi pratar om handlar om rent ut sagt intern politik i vissa fall. Hur du som marknadsförare lyckas driva igenom din idé och din förståelse om vad som är en optimal marknadsmix, vad som är en optimal budget. Hur får man ledningen, chefen att förstå kraften i specifikt influencer marketing?
Ja, det finns nog inget enkelt svar på den förutom att man behöver våga lita på data, på undersökningar, statistik som görs och även all statistik som finns kring vart målgruppen hittar inspiration och spenderar sin tid. Det jag tycker att det är det liksom våra kunder också säger till oss när man pratar om resultat och effekt från kanalen, att vissa saker kan man mäta men går det bra liksom overall så litar man på att det här är en stark kanal och att den därför bidrar.
Ja, jag håller helt med. Det handlar någonstans om att nollställa sig inför varje år. Om man skulle liksom göra sin marketingmix baserat på att den var helt ny, hur hade man börjat? Jag tror det första man gör då, det är helt enkelt kolla över vart spenderar våra kunder sin tid, vart blir de inspirerade. Jag tror att utmaningen många sitter med, det är att man har någon sorts trust till gamla kanaler som man har jobbat med. Så att säga, om det skulle vara tv eller utomhus. Och det är väldigt enkelt att bara göra samma sak igen. Även för management. Man vet någonstans, amen, om vi gör de här kanalerna så kommer vi få ish den här omsättningen. Och så hoppas vi att det går lite uppåt. Så jag tror någonstans, luta tillbaka till forskningen. Kolla över den, vad den faktiskt säger. Hitta neutrala parter. Och sen gör sin mix efter det.
Mm. Och jag vill också rekommendera avsnittet med Erik Modig där han bland annat pratar om hur man kan se på kanalen, hur man kan argumentera för sin kanalmix och så. Väldigt konkreta bra tips.
Mm. Och jag tror speciellt också bara kring det här Lesbenet, Peter Field och deras forskning som är igen, den är ju neutral. Det är ganska tydliga rekommendationer för hur man växer bolag och skapar lönsamma bolag. Och där är någonstans generellt, det är liksom 60% branding och 40% performance. Jag tror med corona som kom och e-com som blev en tillväxtmaskin för många under de senaste 2 åren. Så har mycket liksom gått till performance. Men hur skiftar man tillbaka igen till lägga mer på branding? Jag tror det skiftet är nog något många ska tänka på till nästa år. Och inte låsa sig. Och kollar man generellt på performancekostnaderna, de går bara uppåt och vi ser lönsamheten tar sig en smäll när du varje gång ska behöva köpa in kunderna på olika CPA-deals. Eller cost per click. Mm. Allt det här går ju uppåt sakta men säkert. Ska du bygga lönsamma bolag nästa år så handlar det om att bygga preferens och få konsumenten att söka sig direkt in på sajten, göra brand search. Att de faktiskt väljer att komma till er för att de gillar er. Inte för att man ska köpa dem med nya erbjudande varje månad. Det tror jag liksom är stora faran till nästa år om man vill bygga lönsamhet. Vill du bygga tillväxt? Absolut. Kör erbjudande om lönsamhet inte är fokus. Men är lönsamhet fokus, du måste få upp direkttrafik. Du måste få upp brand search. Sen är det klart många andra komponenter. Men rent från marknadsföringsperspektiv, det är där du skapar lönsamhet.
Nu är ju det här ett avsnitt riktat enbart för kunder. Så att köper man influencer marketing idag så är man ju ändå införstådd på mycket av det här. Och man har ju vågat ta ett bett. För det är ju något som vi, eller du kanske framförallt som träffar mycket potentiella kunder. Att det är ju en vanlig liksom utmaning för marknadsförare. Att man kanske lever i en gammal uppfattning. Eller man inte är så van vid att ta del av ny undersökning och om konsumenten och så vidare. Men nu alla kunder vet ju att kanalen funkar. Men med det sagt så vill jag ändå säga att vi har full förståelse för att det kan se ut så uppåt i bolaget. Att den som sitter i ledningen eller den en marknadschef rapporterar till kanske inte förstår varför lägger vi pengar på den här kanalen när det finns tv som inte blir ifrågasatt. Och vi vill ju jättegärna hjälpa till i sådana dialoger. Mm. Och många använder oss i sådana dialoger där vi kan komma ut och liksom hålla föreläsningar och hjälpa till att utbilda. För det handlar ju om att hela organisationen ska förstå hur landskapet ser ut idag.
Mm. Jag håller med. Jag tycker någonstans att oftast är det inte marknadsteamen som inte är på båten. Det är liksom det är ledningsgrupp och management som fastnar i så kanske inte kan grunderna i marknadsföring. Det är där någonstans det saknas lite utbildning.
Mm.
Inte alltid, men ofta.
Det är väldigt intressanta diskussioner och det finns också 2 sidor av det här myntet. En som också är lika viktig, konsumenterna. Eftersom det ekonomiska läget inte bara påverkar marknadsförare och varumärken utan också de som faktiskt handlar hos er. Hur ska man bemöta det här förändrade beteendet hos konsumenter som ekonomin tar med sig? Att man väljer mer varsamt vad man köper, man vill ha mer värde för sina pengar, men man shoppar fortfarande. Hur ska man då bemöta det här via influencer marketing?
Jag tror att man kan vinna mycket genom att visa förståelse för sin konsument. Inte bara liksom uppmana till köp hela tiden, inte bara skjuta ut rabattkoder för att få dem att handla här och nu, utan verkligen göra det som bygger värde och brand liking. Lyft fram sånt som ger ett värde för konsumenten. Typ visa istället hur man stylar ett plagg på 5 olika sätt. Eller gör innehåll som inte innebär att man behöver köpa allt från ett sortiment. Utan hur man kan liksom, med ett plagg och en mindre plånbok också känna att man kan ta del av det ni erbjuder.
Mm. Inspirera mer och prata om produkten, om varumärket, utbilda, inspirera, jobba runt än att bara pusha ett erbjudande eller en produkt.
Mm.
Och få med lite värdering. Jag tycker Patagonia är väl en av de som är bäst i världen på det här. Och lyfta, vad är det ni faktiskt står för som ett varumärke? Jag tycker ofta internt så är det någonting man pratar mycket om, men som man också ofta glömmer i sin kommunikation. Så det tror jag också nästa år, om man vill differentiera sig mot andra aktörer, så kommer det bli viktigare och viktigare. Ser man på Gen Z så är det ju topp på topplistan. Det är liksom, vad är bolagets värdegrund?
Mm. Stort tack till dig som har lyssnat idag. För att avsluta dagens specialavsnitt av Influencer Marketing Talks vill vi understryka än en gång att vi finns här för er, som Emma sa, föreläsningar. Vi kommer gärna ut och hjälper er utbilda. Har ni ytterligare frågor, funderingar eller utmaningar, vilka som helst, som vi kan hjälpa er med, så tveka inte att höra av er till er kontaktperson här på Cure Media. Vill ni nå Emma eller Christian direkt så kan ni skicka ett mejl till emma@curemedia.com eller christian@curemedia.com. Alternativt connecta på LinkedIn så når ni dem direkt där.